och välkomna till ett nytt avsnitt av Kom in podden.
Tju!
Ja, hej du.
Hej Sara.
Och hej november.
Mm. Och hej du som lyssnar.
Ja, inte att förglömma. vi tycker att det passar sig bra att ha ett program om hösten.
Mm.
För nu är vi fasiken mitt i mörkaste november.
Mm.
Och det blir inte höstigare än så här.
Nej, även om vi har varit väl förskonade och haft en helt underbar höst i de flesta delar av Sverige skulle jag tro, så går det liksom inte att förtränga att vi är inne i november nu.
Nej.
Och det ställer ju lite andra krav på våra hem och inredningen och hur mycket tid vi spenderar i våra hem.
Och vad vi gör, det handlar kanske mycket om att mysa till det.
Mm.
När vi kurar i mörkret. Eller gör vi det? Sitter vi i mörkret verkligen så här års?
Frågetecken. Ja, vi gör nog inte det, va?
Nej.
Nej. Vi försöker undvika det i alla fall. Vi har nämligen fått lite frågor på vår Facebook-sida kring det här med belysning. Hur man ska tänka eller ska, hur man kan tänka när man ska välja ut belysning till sitt hem. Vart hittar man de här snygga armaturerna? Vad är trendigt just nu? Det finns ju ganska många olika parametrar att liksom titta utifrån när det gäller det här med belysning.
Ja. Och det tycker jag man ofta hör, både från vänner och bekanta, att det är svårt med belysning och lampor.
Mm. Mm. Det är ju verkligen, jag ser det ju lite som att belysningen och armaturerna, det, för mig när jag inreder så är det som är pricken över i och med att som vi har pratat om i lite andra poddavsnitt här så har vi lite olika inställningar till inredning och vilken funktion den ska fylla och det här. Och jag själv är ju personligen inte så mycket för dutt, småprycklar, utan då blir det ju så att armaturerna blir egentligen de utropstecknen i mina rum som jag inreder hemma hos mig.
Mm. Om vi ska gå in på något mer konkret så pratar man om belysning i tre olika former. Allmän belysning, funktionsbelysning och stämningsbelysning. Och allmän ljus då, eller allmän belysning, är det allmänna jämna flödet av ljus i hela rummet som behövs för att städa eller liksom överblicka, att lysa upp ett helt rum. Det man inte vill ha under tryckaren på sista dansen. Och så funktionsbelysning som är mer punktbelysning för att lösa belysa en funktion som arbetsbelysning över diskbänken, vid skrivbordet, vid matbordet, läslampa vid soffan eller en lampa bredvid tvn för att minska kontrasten mot bilden. Och slutligen, och sist men inte minst, stämningsbelysning som är det här lilla extra ljuset som man bara har för att skapa stämningar. Som kan vara de är bara till för ljusbilden och kanske inte så mycket själva lampan eller armaturen.
Nej, och det är väl alla de här nya LED-listerna, LED-belysningen. Det är väl ganska tydligt exempel på det här hur man bara är ute efter en funktion, en ljusbild.
Mm.
För där vill man ju oftast inte se själva ljuskällan.
Lampan. Nej, precis. Nej.
Men det är så otroligt spännande det här med belysning och det är så otroligt viktigt. Man märker ju själv vilken skillnad det gör för ett rum om man har ljusat det med en tanke eller om man bara ställt in lite lampor här och var. Det är verkligen det som kan göra skillnaden mellan liksom, den här sköna, goa känslan där man känner att rummet fungerar till att man bara får den här, inte obehagskänslan, men man känner att det är någonting som inte stämmer.
Mm.
Då är väl det ofta kan man börja titta på belysningen i första hand. Hur ser belysningen ut? Funkar den här inne?
Det finns ett begrepp som är väldigt talande och det är möblera med ljus.
Mm.
Och det är ju minst lika viktigt som att vi möblerar med fysiska möbler och liksom löser de funktionerna. För inte nog med att vi framförallt uppe i mörka Norden behöver jättemycket ljus eftersom dagsljuset är så begränsat under den här tiden av året. Vi kan ju skapa rumsligheter med olika former av ljus och hur man placerar en lampa och riktar och vilka ljuskällor man använder sig av och så. Och det är jättespännande, inte enkelt. Det ska man verkligen inte säga, men
nej, det är ju inte för inte som just det här med belysning och belysningsplanerar alltihop, att det är en egen yrkesgrupp för sig.
Nej, exakt.
Det finns ju en orsak till att
man specialiserar sig. Det finns ju högskoleutbildningen på det här.
så att det blir ju lite allmänna ordalag och vi pratar om det här nu. Men det var lite som du sa här, som jag tycker är väldigt intressant, att man kan ju mycket använda belysningen för att skapa rumslighet.
Mm.
Och det tänker jag dels på när jag inreder hemma, men även när jag jobbar mot kunder, det här att vara noga med att planera in för belysningen, vilken typ av belysning ni behöver. Och just det här med, om man tänker ett vardagsrumsbord, soffbord eller matbordet, att pendla ner en eller två lampor över ett bord gör ju otroligt stor skillnad för hur det känns att sitta vid det här bordet. För att en ljusbild som sprider sig enbart egentligen över matbordet till exempel, gör ju skapar en helt annan känsla, för att det känns ju verkligen som att det här matbordet är ju det enda som finns i rummet. Att det blir den här ökänslan som jag brukar säga. Att man skapar olika öar i rummet. Att det blir så här mysigt ombonat.
Ja, ett väldigt vanligt problem. Eller något man gör fel, om man säger så. Det är att idag så är stora matbord. Liksom är familjerna, eller har man ett eller två barn, liksom, eller är... Även om man inte har barn men tycker om att ha mycket gäster, så har man ett stort matbord. Men vad har man? Man har en ensam liten pendelarmatur. Och den klarar inte att belysa hela bordet och tillgodose det ljusbehovet som en sån stor yta faktiskt har.
Nej, för det är ju det att om man nu... testa med lampa du har hemma skulle väl jag kunna rekommendera. För att man har ju ofta någon form av krok i taket. Eller man kan låtsas hänga en lampa som man kan koppla in. Och hänga upp på prov över bordet. Vad händer? Testa när det är mörkt ute och så tänd den här lampan. Och se, vad händer med spridningen på den här lampan?
Hur långt räcker ljuskäglan?
Och så gör dina inköp av liksom, den här önskelampan efter det sen. Att det kanske räcker med en stor fet armatur, en jättelampa liksom. Det kanske räcker över hela bordet. Eller så måste du investera i
två mellanstora.
Ja, eller tre mindre. Som alltid ser lite trevligare ut. Så det kanske blir lite mer balans i alla fall om de är lite mindre till sin storlek. Så att man som sagt testar innan man har börjat spendera pengar. För att det handlar ju också om att man ska ju göra det så enkelt som möjligt för sig själv. Det är ju mycket roligare att göra rätt från början.
Ja, absolut. Och om man måste ha tre lampor, då kanske man måste tänka till ännu mer. Mm. Liksom, för att ska man ha tre likadana eller tre olika, eller vad passar min stil och min budget och så vidare. Och hur kopplar jag det här? Man kanske faktiskt måste ta professionell hjälp och koppla ihop det.
Ja, och som vi sa förut, belysning, det kan vara det som är skillnaden mellan att lyckas slutresultat eller inte. Så att var inte rädda för att lägga lite extra peng då på en elektriker som kopplar in det här på ett snyggt sätt och med eventuell dimmer.
Det behöver ju inte bli jättedyrt, för det går ju fort för ett proffs. Och det kan bli så otroligt fel för en amatör eftersom vi pratar om el.
Vi försöker som sagt fokusera på att få in en hel del handgripliga tips nu i våra poddar, så att det finns lite kunskap att plocka med sig. Mm. Om vi tänker på det här att hänga lampor över bord och skapa rumsligheter med hjälp av belysning, så är det också otroligt viktigt att titta på att okej, jag har valt två, tre lampor över det här stora matbordet, men hur vill jag att ljuset ska bete sig? Om du väljer en genomskinlig glasskärm till exempel, eller en tygskärm, då kommer ju ljuset att leta sig uppåt och neråt, och sidorna kommer liksom sprida sig. Det blir ju aldrig den här tydliga ljusbilden tryckt rakt neråt i bordsskivan.
Nej. Och det kanske inte är optimalt, men jag tänker en klar glasskärm, om du ska sitta vid ett matbord och titta på folk, för då får du bländningsfaktorn.
Och så tappar du hela den här myskänslan, för det blir inte den här ökänslan, omslutande känslan.
Nej.
Och det är också en sån information eller kunskap som är bra att ha i bakhuvudet beroende på vad man är ute efter att uppnå för känsla.
Och likaså höjden på armaturen. Bara för att sladden är 1,5 meter så kanske man inte kan låta lampan hänga där. Den kanske måste vara högre eller lägre beroende på hur det ser ut. Mm. En tumregel är väl ja, men, runt 60 cm ungefär över bordsskivan.
Underkanten ja, på armaturen.
Ja, från, mm. mellan bordsskiva och underkant på armaturen. Mm. För du ska inte bli bländad, men du ska heller såklart inte sitta mitt, nej, sitta mitt emot din käresta och inte se honom eller nej. Henne. För att
hänga halva huvudet försvinner.
Ja.
Nej, det blir extremt frustrerande.
Mm.
Mm. Och sen så finns det ju, idag så händer det ju väldigt mycket kring det här med ljuskällorna. Det är glödlampor och det fasas ut och det kommer nya sorter och det är LED och låg energi och halogen. Och man hänger ju, jag kan ju känna att jag hänger ju inte riktigt med i alla svängar.
Nej.
Vad som händer på och, den här utvecklingen.
Man säger att glödlampan är förbjuden men fortfarande hittar du den på ICA och ja. På elektronikfirmerna och så i mångt och mycket. Mm. Så det är svårt att veta vad man ska gå efter.
Mm.
Och där jag personligen som då älskar glödljus.
Mm.
Jag tycker ju inte riktigt att det här kan jag kanske få på fingrarna för utav någon belysningsexpert. Men jag tycker ju inte att ljuskällorna har hunnit dit där jag skulle vilja vara. Med de med låg energilamporna och så. För just ljuset, att få det här lite varma gula ljuset.
Mm.
Och det ja det
ja det, alltså jag ser ju på dig du funderar nu och det här är ju någonting som vi har diskuterat du och jag utanför poddformatet kring vad är det vi vill skapa egentligen, vad gillar vi själva, och du tilltalas av det här varma gula glödlampsljuset och som jag säger är jag fullständigt allergisk mot och det är ju det som inte jag vill ha hemma.
Nej.
Men det beror ju mycket på att jag är ju färgnörd, alltså kulörer, nyanser, jag vill att de ska vara så nära dagsljus och verklighet som möjligt. I synnerhet när det gäller över ett bord till exempel, ett matbord. Jag vill inte ha mysbelysningsgult sken där, utan jag vill ha det klara, krispiga, vita ljuset. Inte låg energi, men jag vill ha halogenljuset. Mm. Det är för mig det optimala. Och det är det som är så fantastiskt intressant att
men till och med här ja. Speglas ju våra personligheter.
Ja.
För att jag är mer känslomänniskan och lullullet och myset och så. Och du är kraka.
Jag vill ha funktionen, jag vill se tydligt. Vad jag gör.
Ja, fast det om mina föräldrar lyssnar så kan jag säga att det har ju varit en någonting som vi har bråkat om. Alltså genom hela min uppväxt.
Okay.
Att jag var den som sprang och tände taklampan och sa, jag vill se vad jag äter, och de bara, men sluta nu, vi ska faktiskt ha mysigt här och sitta med levande ljus och så, och det är så där håller jag med dig att jag vill absolut, jag måste ha ljus när det behövs,
när funktionen kräver
det. Ja, och när jag fotar till bloggen, alltså jag vill inte artificiellt ljus, eller och ska jag ha det så vill jag ha det här krispiga, det mer rättvisande ljuset, så då vill jag inte ha de med gulsticken. Så det beror ju liksom helt
på syftet.
Ja, och så därför fotar jag gärna, om jag fotar hemma så fotar jag i dagsljus. Mm.
Det är väl rent allmänt det allra roligaste att fota i, kan väl jag tycka också.
Precis.
Utav många andra skäl.
Mm.
Som sagt, det gäller ju det här att veta vilken tjänst vill jag skapa, och därifrån kan du välja ljuskällan.
Mm.
Om vi nu bortser rent konkret från miljö och liksom det här tänket, utan vi går bara på liksom, vad vill jag uppnå rent belysningsljusmässigt.
Mm.
För det här med miljön och alltihopa, det är ju ett helt spår för sig självt.
Mm. Och det är inte desto mindre viktigt. Det,
nej, verkligen.
Det är väl att eftersträva och ha ljuskällor som håller både länge och eller längre och inte innehåller miljögifter såklart.
Nej. Och det är väl det som egentligen är branschens uppgift, att ta fram de alternativen som motsvarar marknadens efterfrågan på ett miljövänligt sätt.
Ja. Precis, och det, jag tror att man närmar sig verkligen att det finns LED-ljus. Och LED står ju för light emitting diode, så det är ju ljusdioder istället för glödtrådar och så vidare, som har alltså många gånger mer belysningstimmar eller hållbarhetstid än gamla glödlampor.
Mm.
Men om vi ska gå över och prata armaturer, för att det är ju några lyssnare som...
Ytan!
Ja, precis! Som har sagt, ja, var hittar man lampor? Det är väl lika svårt som att säga, var hittar man kläder?
Mm.
Ja.
Typ överallt, ja. Där man minst anar.
Ja.
Det beror på vad man är på jakt efter.
Mm.
Och det var som vi pratade om förut med elektriker och alltihopa.
Mm.
Just second hand, retro, gamla lampor.
Mm.
Kan ju vara oerhört liksom tilltalande att använda sig av i ett rum.
Mm.
Men ställer kanske lite andra krav på elektroniken där bakom. Som kan behöva åtgärdas ibland. Som man då får tänka på när man bedömer priset.
Ja. Och köper den där saken. Precis. Även om lampan är väldigt billig, så kanske man måste byta hela elektroniken och ta hjälp. Så då kan det bli mer kostsamt. Men det är ju bara en någonting att ha med i beräkningen. Ja. Det behöver ju inte
avskräcka. Det behöver inte vara det som
avgör. Nej, precis. Och ja, det är väl väldigt mycket tycke och smak.
Ja. Det måste
och
jag ju säga.
Och återigen.
Ja.
Mm. Vad har man för...
Vad är man villig att betala? Vad kan man betala?
Mm.
För att oavsett egentligen vilken peng du har att röra dig med, så kommer du ju få till det om du har en plan innan. Vad är det du vill uppnå? För det är lite, om man nu tänker ännu mer konkreta tips. Hur många ljuskällor behöver man ha i ett rum ungefär? För att det ska skapas någon form av balans. Och jag brukar väl säga någonstans sådär, ett normalt stort rum, så behöver man i alla fall...
Ett normalt stort rum då?
Ja,
20 kvadrat.
Ja, om vi tänker ett vardagsrum till exempel, som ofta standard är 20-25 kvadrat. Mm. Då kanske man räknar med att det kanske behöver en så här 7 olika typer av ljuskällor. Ja, plus eller minus någon.
Fler än man kan tro.
Ja.
Det man generellt kan säga om svenskar, det är ju att vi möblerar dåligt med ljus. Mm. Att vi snålar med ljus. Jag tycker det är väldigt motsägelsefullt eftersom vi har så lite dagsljus.
Ja, vi behöver verkligen det här konstgjorda ljuset. För nackdelen när man väljer för få ljuskällor, det är ju att ljusbilden blir så... Alltså,
hattig.
Ja, den blir punktvis utplacerad. Så att det enda du kommer se är ju de här ljuskällorna. Du kommer inte att uppleva känslan av ljuset. Du kommer bara se, där borta i hörnet så löser en lampa. Och där vid soffan så lyser det någonting. Att de här ljusbilderna inte liksom flyter ihop
någonstans. Man kan väl säga att förutom allmänljuset, som man faktiskt kanske inte använder så ofta. Om det nu inte ska vara väldigt upplyst eller man städar eller så. Men då ska ju stämningsbelysningen och funktionsbelysningen tillsammans skapa ett flöde, eller överlappa varandra över ytan i stort.
Mm.
Men såklart, om man tittar på belysningen, om ni visualiserar rummet och alla lampor tända, så blir det ju liksom... ljuspölar över...
Ja, det blir ju kraftigare på vissa ställen.
Ja, och, ja exakt. Och det kommer ju tunnas ut på några ställen där man har lampor längre ifrån varandra och så vidare. Men man ska väl ändå eftersträva att det inte blir för duttigt.
Nej, exakt. Och funderar verkligen på det här med ljuset. Alltså. För det är så otroligt spännande. Man kan inte nog liksom påtala och påminna om det här. Att tänk verkligen på ljuset från början. Att det är lika viktig del av inredningen som vilken färg ska jag ha på väggen. Eller vad är det för matta jag ska köpa. Mm. Att belysningen verkligen är med på lika villkor här.
Mm.
Jag kan bara säga till mig själv återigen. Och mina kunder att det är en tendens att man ofta glömmer av den här belysningen. Att man mer väljer en lampa för att... den var cool, den var snygg. Snarare än att vara tillförande till rummet rent det här känslomässiga med sitt ljus.
Jag kan säga under mina år som inredare på IKEA. Så när vi inredde rummet i varuhuset. då förutom att sätta golv och vägg, färg så var det första punkten, mm. att vi satte belysningen. Vi hade gjort planeringen var möbler och så skulle stå såklart, men ljuset var det första för att uppleva att ja, men blir det här ett jämnt, kommer det fylla funktionen och så vidare. Så ljuset var ett och egentligen samtidigt som de stora möblerna. Men det kom definitivt inte liksom på sluttampen.
Nej, utan... nu ska vi se vart vi ska ställa in de här lamporna. Nej. Nu har vi två fönsterlampor och en golvlampa. Var ställer vi dem?
Nej, precis. Var får de plats här bland alla kuddar och textilier och småprytlar? Nej, utan i ett tidigt skede måste man tänka belysning. Ja. Det är ju bara, man kan ju så enkelt gå till när man köper ett nytt hus eller en ny lägenhet, ska flytta någonstans. Vad är det första man behöver? Mm. Ja, men det är en lampa. Mm. Flyttar man på kvällen eller så vidare, man ser ju inte ett dugg.
Nej.
Så, och där, då sätter man kanske upp bara en glödlampa som ska lysa upp
funktionen.
Mm. Men man förstår då, om man drar den parallellen så förstår man vikten av belysning, att den måste komma tidigt. Att man inte får glömma bort det.
Nej, och det var ju också som du sa förut det här med allmänbelysningen. Den som man oftast egentligen, den använder man ju inte särskilt ofta. Men ett odds liksom för att höka på, liksom, använda det oftare och rent allmänt de här ljuskällorna som det som ska liksom sprida mest ljus, det är ju det här med dimmer.
Ja,
det har vi inte nämnt, men det tog vi nästan för givet, tror jag, att glöm inte dimmer.
Men jag kan säga
för
att
det är som gör skillnaden.
Är det något man ska investera i så är det en dimmer som kan göra allt. För det, med en dimmer så kan du ju faktiskt gå från allmän belysning till stämningsbelysning. Och liksom hela spektrat i en liten funktion. Ja. Så det är ju top notch.
Ja, och det fiffiga är ju att det är inte bara de här lysknappsdimrarna idag som sitter på väggen om man reglerar taklampan, takbelysningen. Nej. Utan finns det ju de här som du sätter i eluttaget, som är den här eluttagsdimmen som jag kallar det.
Mm.
Där du bara sticker i lysknappen i den här dimmen som sitter i eluttaget och så kan du reglera. Eller om det finns vanliga sladddimrar som du liksom kopplar direkt på sladden till lampan.
Och nu jättevanligt, ännu mer high tech, att man sätter något i uttaget. Och sen har en fjärrkontroll.
Ja, det är helt underbart.
Ja, och liksom har olika knappar. Armaturer. Ja, olika knappar för olika armaturer. Och på så vis kan sitta i soffan och styra hela rummet. Mm. Det lät ju lite latmaskigt. Men väldigt
effektivt. Ja, och det är väl också ett tydligt tecken på att det här med belysning blir viktigare och viktigare. När det faktiskt finns att köpa på nästan alla ställen. Eller på att säga, de här olika typerna av dimrar.
Det finns inte bara på belysningsfirman eller elektronikfirman. Nej. Utan alla byggvaruhus och så vidare. Och stora kedjor har sådana saker.
Mm.
Och till bra pengar.
Mm. Mm. Ja, jag kör jättemycket med i synnerhet uttagsdimrar hemma. Tycker att det tillför väldigt, väldigt mycket för upplevelsen.
Ja, vi är nog 50-50. Mm. Vi hade ju turen att flytta in i en lägenhet som har väldigt mycket dimrar.
Mm.
Den byggdes ju i mitten av 90-talet och skulle vara en typisk yuppie-lägenhet. En ungkarslya som var planerna. Med öppen planlösning och bar i köket. Och jag vet inte allt som var de första planerna när jag sett den gamla byggritningen.
Mm.
Så då var det förmodligen väldigt high tech med
de här dimrarna. Spottar vid takbjälkarna och så dimmer på.
Ja, precis. Ja. Var så
nu är det en självklarhet. Mm. Det bara ska vara så idag.
Ja, nybyggnationen.
Men det där är också intressant som du säger, nybyggnationer. Mm. För att det är också en helt egen värld. Det var ju i synnerhet ett tag, man skulle bara ha infällda spottar.
Mm.
Det bara var tvunget, man måste ha inbyggda spottar. Det fanns inget alternativ.
Nej, alla sänkta tak överallt.
Ja, det var ju inte så att jag inte tänkte det när vi flyttade in till köpte vårt funkishus och började totalrenovera det där 2011. Jag var också sådär, ska vi sänka taket lite grann i köket och sätta in spottar kanske? Mm. Men någonstans där så kände jag att nej, jag vill inte ha det. Jag kan lösa allmänbelysningen på ett annat sätt. Ett sätt som inte är för alltid.
Ja, men och du inledde ju du med att för dig, om man ser till kostnadsmässigt så har du investerat mer i belysning. För att du tycker att det är pricken över i.
Mm.
Och återigen, alltså, det pratar ju mer om ditt resonemang kring det hela. Mm. Och jag menar, en infällspott är ju inte pricken över i.
Nej,
på det sättet. Är det ju inte. Det blir ju inget smycke, inredningssmycke så kanske.
Och jag är fast där också.
Ja.
Om jag nu vill byta. Men icke sagt, jag har lite infällspott i hallen precis när man kommer in. För att då tycker jag det skulle vara i vägen med en armatur som är utanpåliggande. Och likadant i badrummet. Där har vi också infällda spottar i taket kombinerat med belysning över spegel. Och även belysning över handfatet, om man säger så. I underkant av spegeln, en hylla som lyser neråt. Och jag kan ju bara säga, vi tänder i princip aldrig belysningen, spottarna i taket.
Nej.
Utan det är bara de här över handfatet och spegeln som lyser, som ger det där sköna mjuka ljuset. Sen när man gör sig i ordning på toaletten, vi har ju möjligheten att, vi har ju ett dagsljusfönster som släpper in ljus och det är ingen insyn. Så att det, är liksom, det går alltid att ha det så. Så att vi får ju dagsljuset när vi står på morgonen och jag står där och gör mig i ordning. Så övrig tid på dygnet behöver vi inte ha strålkastare i badrummet, utan det är om vi städar då, och då tänder man upp det väldigt den tiden och sen så släcker man igen. Och det är väl så man tänker att fy vad omysigt det där badrummet hade varit om vi bara hade kört takbelysningen, även om vi hade dimmer på den.
Ja.
Skittråkigt.
Mm, det är
ju... Så platt.
Ja, men ändå intressant, för att alla tre lampor behövs, ja, fast vid olika tillfällen.
Ja.
Mm. Och vad jobbigt hade varit att städa om ni bara hade haft belysningen över spegeln. Och,
ja, då
och
hade vi inte sett skiten i hörnen.
Hade ni fått städa bara mitt på dagen på sommaren.
Ja.
Mm.
Det var ju, du sa ju det förut, att jag har ju valt att fokusera lite grann på, eller lite. Jag har omedvetet fokuserat på belysning hemma. För att jag tycker då att det är pricken över i och med att min inredningsstil betyder att jag inte har så mycket småpryttlar.
Mm.
För att jag då som sagt är väldigt praktisk, för jag inser att jag hinner ju inte städa det här riktigt som jag önskar. Och då, det gör ju mig otroligt stressad. Så att för att minimera de här problemen så har jag ju då bestämt att nej, det ska inte vara massa småpryttlar. Men bara för att det, då finns ju risken att man tappar det här personliga när man inte har de här föremålen som berättar vem man är. Då har jag väl jag någonstans känt att belysningen är nog mitt sätt att på något sätt markera det här. Och det är ju som vi har pratat om en annan gång, att min kära man då har ju försökt att få tycka till ganska många gånger kring inredningen i vårt hem. Hur det ska se ut och känslan och alltihopa. Men han är inte så intresserad av det här. Han är superbra på att snickra och vi är riktigt bra team tillsammans när det gäller att renovera vårt hus.
Mm.
Men han är inte intresserad av inredningen. Han gör de stora grejerna och sen så fortsätter jag efter och målar, tapetserar, gör klart rummen om man säger. Och där ibland så betyder det att han bryr sig inte om vad som kommer in i rummet. Han tänker, löser jag funktionen så är han nöjd.
Ja.
Och då gör jag ju det.
Det låter som en dröm.
Ja, det finns fördelar och nackdelar med allt. Ibland behöver man lite mothugg också. Ja, för att argumentera varför väljer jag den här saken. Varför? Det är därför det är så bra att vi får prata här. Det är poddformatet, för att man måste uttrycka vad är det som gör att jag väljer den här lampan. Eller vad är det som gör att den här färgskalan, ja, att man måste reflektera kring det här.
Ja, här hemma så blir det ju inget utan diskussion och ja. Och jag måste vara extremt övertygande många gånger för att få igenom mina tankar och önskemål.
Mm. Det där kan ju, utifrån sett så kan man ju känna att är inte det lite jobbigt när man är inredare? Och liksom det är det som är din profession och det du kan bäst. Och så ska man liksom kompromissa med någon annan och så vet man så här, men det blir inte lika bra som mitt första alternativ. Hur upplever du det?
Vi brukar inte kompromissa, men nej, han är så himla envis så han måste bli överbevisad.
Okej.
Det är såklart att till viss del kompromissa. Vi för alltid en diskussion. Ja. För jag, om jag säger så här, men jag tänkte att vi måste ha en hylla i vardagsrummet för... Jag känner att det är för rörigt vid skrivbordet. Behöver någonstans att ställa alla pärmar och så vidare. Och så sen, då kan vi, det, ja, vi kan väl köpa en billig eller där ifrån. Mm. Och så och tittar vi på någon och sen säger han, kostar det sig ju så mycket, då kan vi väl lika gärna lägga pengar på något dyrare som vi liksom kan ha lite längre.
Ja, en investering.
Ja, men precis.
Inköparrollen kom fram.
Ja. Ja, han är ju inköpare. Så det är ju bra. Man får ju försöka dra i de rätta trådarna. Och trycka på de rätta knapparna. Och komma åt det. Men han skulle, jag vet inte. Det jag föll för när jag träffade min man. Det var att han hade så himla fint hemma. Så han är väldigt medlig. Utom hans personlighet. Men det var någonting jag lade märke till. Första gången jag hälsade på. Och det säger en del om. Eller liksom så, ja. Därför har han åsikter om. Och
hur... Han tyckte att det var viktigt redan då. Hur hemmet ser ut.
Mm. Och det var ju faktiskt långt innan jag utbildade mig. Och jobbade med det jag jobbar idag. Mm. Så det har ju funnits med hela tiden.
Mm. Ja, det där är fantastiskt spännande. Men om vi kopplar tillbaka det här då, lite grann till att vi sa att nu är vi inne i höst och höstmys och vi fokuserar på belysning på ett annat sätt. Och, hur tänker du kring övrig inredning på hösten? Ändrar du någonting i ditt hem nu när det har blivit höst?
Jag kan säga att eftersom vi inte har några gardiner hemma. Vi har ju egentligen inte en enda gardin.
Nej,
det kanske vi inte har tänkt på.
Nej. Nu ska ni då veta att jag är hemma hos Sara i Kalmar och sitter just i hennes vindslägenhet här. Och inser ju då att nej, det finns inga gardiner. Och jag tror att orsaken till att jag inte har reagerat är för att jag har inga gardiner heller.
Nej, precis.
Och jag har börjat föra in detta, men inte alls.
Nej, och jag kan ju säga att anledningen till att vi inte har några gardiner, det är att det är en vindsvåning och det är takkuper. Så fönstren går dikt emot väggen, eller liksom det är en glugg som går ut. Och skulle jag då sätta gardiner, då skulle jag hindra i massa dagsljus. Mm. Och det skulle bli mörkt på ett sätt som jag inte tycker är förtjänstfullt. Mm. Och plus att jag tycker att fönstren duger fint som de är. Liksom. Mm. Och det skulle ge mindre, eller jag skulle ta mer än vad det skulle ge.
Ja.
Men för det är ju ett enkelt sätt att ändra efter säsong, tänker jag. Gardiner, det är ju extremt vanligt. Om jag ser till mina föräldrar eller liksom, och vänner och så vidare som har andra förutsättningar, så byter man ju uppsättning. Till hösten så kanske man liksom gör det lite murrigare och så. På sommaren blir det lite lättare och luftigare. Och till jul tar man in färgskalor som passar till det. Och det är ju i och för sig intressant om det är en generationsfråga. För att vissa vänner ser jag tydligt eller gör de här bytena, men inte alls så mycket som mina föräldrar och deras bekanta.
Nej, det där tror jag är ett fenomen som liksom, det svalnar, liksom det minskar och minskar. Men det skulle inte förvåna mig om det är rätt som det bara vänder så, som kappan efter vinden, ett mynt så. Att nu tittar vi mer tillbaka till hur det var och tar hand om våra hem på ett annat sätt, att liksom inreda utifrån högtid eller säsong.
Nej, precis.
Men det är väl, som du säger, textilier, gardiner, att plocka in det. Överlag mörker och kyla gör ju att man vill boa in sig lite. Man vill, som vi sa, belysningen blir ju väldigt mycket viktigare för att få till det här mysiga. Mm. Och textilierna, färgskalan kan jag känna hemma hos mig, eftersom jag jobbar med ganska liksom små uttryck, så blir ju färgerna på kuddar, plädar, matta väldigt avgörande för hur rummet uppfattas.
Definitivt.
I vardagsrummet till exempel. På sommaren så har jag ofta någon ljus matta, och nu på hösten så har jag plockat upp min andra lite mörkare, murrigare matta. Jag har bytt till lite mörkare kuddar, lite mer fårskinn och plädar och det här.
Det är ju precis det vi faktiskt har gjort i vardagsrummet nu. Ja. Från att ha haft två vita soffor, så har vi nu slängt ut en soffa och bytt klädsel på den andra.
Mm. Slängt ut en soffa. Vad ska ni göra istället då? Ledande säger fråga.
Ja, precis. Jag vet vad du fiskar efter. Ja, det är ju så här. Ni som har följt bloggen har ju säkert hört diskussionen också. Om båren. Och det blir en liten förlängning här utav diskussionen om att jag och Jesper alltid måste, att jag alltid måste drifta allting med honom. Vi hade en vit soffa som vi har haft sen vi träffades egentligen. Och sen vi flyttade in i den här lägenheten för 6 år sedan så sitter vi aldrig i den. För att den, eller ja, när vi har vänner och liksom blir mer folk än oss två, då blir det såklart att man sitter i den. Men annars så har vi en favoritsoffa som vi bara sitter i. Och den har fyllt en jättebra funktion så, men samtidigt så alldeles för otymplig och tar upp stor plats och sådär. Eller egentligen, den har passat alldeles utmärkt i den där nischen, men jag
ledsnade bara. Men nu har du ju ändrat funktion i rummet också.
Ja, eftersom jag har blivit med barnrum och fått flytta ut kontoret i vardagsrummet så tappade jag den funktionen i det änden av rummet att man kunde gå fram till fönstret och att det var mer öppet i ena änden av rummet. Så då kändes det som att det blev så tillstängt liksom i båda ändar.
Mm.
Så då ville jag få bort den tunga soffan. Och
få ett bättre flöde i rummet.
Och så är det här med förälskelse. Jag hittade ju en möbel som jag blev jätteförälskad. Och den har vuxit fram senaste året. Och ju mer jag har sett den, den har ju så här explosionsartat visats på bloggar och inredningsbutiker under hela våren och sommaren. Så hittar jag den här, eller det jag pratar om är en dagbädden. En dansk dagbädd av en dansk designer som gjorde den en sån fiffilurig lösning att man kan plocka med den eller plocka ihop den och bära den med sig.
För det gör man ju ofta. Säger praktiken.
Precis. Ja, men efter att ha...
På tiden utvisar nu.
Ja, precis. Mm. Men då i diskussion, för jag la ju fram det här att ja, men jag har tänkt att öppna flödet. För Jesper är det viktigt att kunna gå fram till fönstret och att du ska liksom känna så. Så
jag hade laddat upp med de här argumenten som var viktiga för honom. Ja,
precis.
Samma man gör med kunder. Vad är problemet? Vilket problem ska vi lösa?
Ja, vad ska vi trycka på?
Mm.
Så då körde jag lite på det, tog det kortet. Att nu är det ju lite tillstängt här i vardagsrummet. Så vad tror du om att om vi gör oss av med den ena soffan och så ställer en dagbädd där istället som är lite nättare och så. Då kommer man fram dit. Och så sa han, jo men han köpte hela argumentet så när i teorin.
Mm.
Och så snabbt och lätt så la jag ut soffan på blocket. Och
innan han ångrade sig.
och fick den såld på direkten. Och tyvärr tog den lite tid och, med leveransen av dagbädden. Men jag fick hem den och vi har... Packat upp den. Men köparen till soffan väntar på en flytt här. Mm. Så de har fått lite dispens.
Mm.
Och så när han tittar på den så säger han. Ja, har vi gjort oss av med den här sköna, bekväma soffan för att ha en bår?
För x antal kronor.
Ja, precis. Så.
Men den lilla detaljen, den struntar vi nu. Det är liksom inte huvudsyftet. Men det är ju, alltså det är ju så roligt det här med hur man prioriterar. Och som du säger, att för dig var det ju kärlek. Du bara älskade den här.
Ja, jag föll som en fura kan man väl säga. Och nu är båren en del av vårat gemensamma hem. Och... hemmet som har blivit lite höstigare i sin färgton.
Mm. Det var ju lite grann om hur vi har förändrat våra hem, skapat lite hösttema. Men om vi ska koppla tillbaka till det som vi började dagens poddavsnitt med, så var det ju det här med belysning. Hur kan man tänka kring belysning? Och vi har ju diskuterat lite kring funktionen, antal ljuskällor, olika typer av ljuskällor.
Olika syften med de olika källorna.
Ja, och avslutningsvis då, om vi ska gå in på lite mer yta.
Ja, inom vad som är trendigt menar du?
Ja, om det nu är tillför någonting. Men det är alltid intressant att reflektera kring vad det är trendigt just nu. Sen om man väljer att applicera det på sitt hem, det är ju en helt annan fråga. Ja, men det är kul att inspireras av i alla fall.
Ja, och det är intressant om liksom titta på strömningar i samhället tycker jag. Det är i alla fall så jag använder mig av trender.
Vad skulle du säga då som du ser som ett tema för belysningen i höst och vinter?
Ja, men jag tycker vi ser, och något som är passande, det är varma metaller. Det är koppar och mässing framförallt. Som både på skärmar och rena armaturer.
Och mer utav också att det är själva lampan, infästningen som är armaturen. Att man har den här nakna glödlampan med, som bara hänger i ett lampupphäng, som då oftast är i koppar eller mässing. Att det är mer arbetade sladdar, att det inte är de här vanliga plastade vita eller svarta sladdarna, utan det är textila sladdar eller någon metallik effektkänsla på det. Eller de här klassiska porslinsinfästningarna som man kan skruva upp direkt på tak eller väggar, där det är lampan som är dekorationen.
Och det är väl ett tips att, visserligen nu med rådande trender och efterfrågan såklart, så får man ett större utbud, så idag så kan man hitta det i många butiker. Men om vi bara går till den här äldre stilen med textilsladdar och porslinssocklar, så är ju byggnadsvårdsbutiker liksom, har ju ett säkert utbud av sånt.
Ja. Och har man då ett lite också tillbakablickande hus. Jag har ju mitt funkishus från 38. Och där är ju original är ju de här stora porslinssocklarna med de här stalllyktslamporna, de här stora
kuperna.
Som är avlånga. Och det kan man ju då köpa nytillverkat från sådana ställen, så man ändå får den här genuina känslan. Ja. Och just belysningen och så, det kan ju faktiskt vara det som är lite tricket till vilken armatur du väljer. Är tricket för att om det ska kännas som du har liksom kopplat tillbaka till när huset byggdes till exempel.
Ja, men vi har ju fått läsare som undrar var man köper lampor. Lampor finns ju nästan överallt. Ja. Och man kanske ska mer, man ser inte skogen för alla träden. Utan man kanske faktiskt ska gå till alla kedjorna, titta på deras belysningsavdelning. Men ett superenkelt sätt är väl bara att skriv lampa eller taklampa eller pendel eller vad man nu är ute efter på nätet.
Och gör ett bildsök där.
Exakt.
Så ser du vad som visar sig. För att planering är ju min melodi. Det blir, i min värld så blir det bäst när man vet innan man går till affären vad man letar efter. Ja. Man kan bli överraskad och hitta jättefina alternativ som man aldrig hade kunnat fantisera ihop hemma på kammaren att den här saken skulle jag hitta. Men det är ju faktiskt en förutsättning för att kunna titta med rätt ögon när du hittar eller går i affären, att du vet någorlunda vad du ska leta efter. Du kanske vet att ja, men jag behöver en lampa som ska pendlas ner över vårt matbord. Du vet att ja, men jag vill att ljuset ska vara ganska riktat. Ja, men då behöver du ha en skärm som inte släpper ljus åt sidorna eller uppåt, utan det trycker ljuset neråt. Du vill ha ett visst ljus. Ja, men då ska du ha en viss ljuskälla, en typ av liksom glödlampa eller halogen eller vad det ska vara. Då, och sen så kanske du har en stil. Att ja, men jag gillar det här lite industriella, lite ruffigare. Då har man ju helt plötsligt benat ur urvalet ganska kraftigt, och därifrån kan man ju på något sätt också dra paralleller att ja, men vilket varumärke har lite lampor i den här stilen? Hittar jag den på något av de stora varuhusen, eller kan jag beställa det på någon webbshop, eller ska jag beställa något tidstypiskt från någonstans? Att genom att vara ganska medveten om vad du letar efter, så kan du leta ganska mer specifikt i affärer och på nätet också.
Ja, precis. För om om man vet väldigt konkret vad man vill ha, så vill ju jag som alltid slår ett slag för återbruk och mer ett ekorekotänk, att titta på Blocket, på Tradera, och är det, jag menar, allt, där finns det ju alla varianter, allt ifrån lågpriskedjors lampor för pytt och ingenting, andrahands kostnader, men även det är ju som för modets handväskor liksom, så lampor, designlampor finns ju till jättebra priser på andrahandsmarknaden, och då kan man, två sajter som jag tycker är jättebra och inspirerande är Bukowskis och Laurits.com som finns ju på appar också.
Så man kan... Lättillgängligt.
Ja, man blir super, eller en varningens finger, man blir beroende. Jag vet många som...
köper saker som de inte...
Ja, eller jag tänkte säga, jag vet många som surfar sig som godnattsaga.
Ah, surfar sig så. Sömn. Ja, det går ju det också.
Ja.
Ja, men... återigen, jag slår ett slag för förberedelse, planering, så att du vet vad du letar efter. Ytterligare en sak kommer jag att tänka på när det gäller med lampor och trender och så. Det är ju det här att det är väldigt mycket, ska man säga, kantiga former. Det är mycket veckad papp, till exempel den här origami-känslan.
Både i papp och plast.
Och som en kontrast till det här industriella känslan, eller de här där det är själva glödlampan och infästningen som är själva grejen. Lampor, armaturerna kan verkligen bli pricken över i ett rum. Och icke förakta deras effekt på rummet då, som egentligen är det allra, allra viktigaste.
Funktionen som man är ute efter.
Mm.
Ja, vi lär ju behöva lite belysning framöver.
Ja, vi har några mörka månader till
framför
oss.
Ja.
Och hösten kommer åter nästa år.
Och något mer som kommer åter nästa vecka, det är Kominpodden.
Ja.
Så fortsätt att bemöta oss på Facebook-sidan. facebook.com/kominpodden. Där ni kan diskutera det här programmet eller önska saker vi ska prata om i framtiden. Eller ställ frågor vi kan resonera kring.
Och som sagt, konstruktiv kritik har vi inga problem att ta emot. Det vill vi gärna ha. Hur har ni upplevt de senaste poddarna med vårt samtal? Har vi avbrutit varandra? Säger vi massa samma ord hela tiden? Eller har vi några sådana här konstiga tics för oss som vi inte riktigt är medvetna om själva? Då får ni dela med er av detta. Men som sagt, vi säger väl tack och hej för den här gången, och så hörs vi om en vecka igen.
Tack och hej, leverpastej!
Hej hej!